Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tyckte det märktes väldigt väl i Chamonix. Vi har aldrig påverkats av den här puderhetsen att man måste vara ute och stå i liften 6:30 på morgonen för att vara först upp och åka de här häftiga åken eller komma åt pudret. Utan jag och Olle har alltid haft väldigt enkelt att finna glädje i det minsta, i det lilla. Och jag tror att det kommer mycket från att man kanske är från Sverige och Åre. Då, liksom. Du erbjuds inte alltid den världens bästa skidåkning. Utan det kan vara lite blandade förhållanden, som många vet som har varit i Åre. Och det gör ju att man lär sig att uppskatta det lilla. Mm. Så att, och det blev ganska tydligt när vi var där nere. Och man träffade andra säsongare som kom från andra delar i landet. De hade det här, de var tvungna att vara ute tidigt i backen. Och de skulle göra de här häftiga åken. Och de skulle hänga i rep och repellera och åka kuloarer. Men vi åkte runt i pisten och tyckte det var askul.
Efter en högst spektakulär krasch på det ökända berget Bäckdeross i Verbier, Schweiz, stärktes hans övertygelse om att kreativ och lekfull skidåkning i pist inte är så dumt ändå. Carl Regner är fostrad av jämtländsk skidåkning och har idag tagit sig till det absoluta toppskiktet av den internationella friåkningen. Han tillhörde den första generationen av friåkare som med en bakgrund inom slopestyle drog på sig Freeride World Tour-västen och motiverade äldre åkare att börja med backflips och spins utför berg runt om i världen. Häng med på ett samtal som börjar i Östersund och slutar med volter utför berg och fartfyllda åk genom pistsystem. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 248 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om avsnittet hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Där hittar ni även lite filmklipp från Carls åkning. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Uppvärmningsfrågorna då? Var är det hemma för dig?
Åre, Jämtland.
Jämtland hemma.
Jämtland.
Men posten kommer till... Nu får man inte post nu för tiden. Men vad är det skriven någonstans? Är det skriven i Stockholm?
Den lilla posten jag får kommer ju till hit i Stockholm då. Mm. Gärdet.
Men hur länge har det varit Stockholms based?
Det är en väldigt bra fråga. Jag har ju mer eller mindre återkommit till Stockholm de senaste 7 åren. Framförallt under sommar och höst. Mm. Men jag har ju alltid sagt att jag bor i min resväska. Men nu har jag faktiskt packat upp necessären för första gången på länge. Och det är väl sen kanske...
Steg 1 är väskan, steg 2 är necessären.
Exakt. Mm. Så att, ett och ett halvt år kanske, det är ganska färskt som jag verkligen har ett fast boende och liksom nu bor jag här i Stockholm. Annars har jag flyttat hit till Stockholm varje vår och sen flyttat härifrån Alltså verkligen packat alla mina grejer och dragit igen.
Hyrt ut typ och dragit
liksom. Ja, jag har hyrt, jag har bott på så här rivningskontrakt. Aha, har lyckats sitta. Så jag har liksom kunnat bo över sommaren och hösten. Och sen så har jag alltid flyttat ut då, i november och dragit upp till Åre. Mm. Men nu har jag ett fast boende här liksom.
Hur presenterar du dig själv om du hamnar bredvid någon på fest, bröllop, på tåget? Om man börjar småprata med någon som inte känner dig och de frågar bara, men vad gör du för någonting?
Ja, vad jag gör för någonting? Jag gör ju väldigt mycket egentligen. Men det är klart att jag säger att jag åker mycket skidor, men sen brukar jag inte gå in i detalj ganska direkt, utan jag brukar lämna det där. För skidåkning är ju en stor del av mig. Men sen berättar jag ju inte direkt att jag tävlar på FET eller professionellt eller någonting sånt, utan jag säger att mitt namn är Karl Ingner. Jag åker väldigt mycket skidor och jag studerar och
Var någonstans befinner du dig i studierna förresten? Läste företagsekonomi?
Jag har precis avslutat mina studier på IOM Business School. Jag läste e-handel och digital marknadsföring i 2 år. Så jag har precis börjat då ekonomiprogrammet på SU här i Stockholm. Så jag har 3 år till.
Ute på Kräftriket?
Ja, precis. Jag har inte varit där än i och med coronasituationen. Så jag har inte fått närvara där än. Men,
det är synd, för det är väldigt fina... Det ligger väldigt fint, Kräftriket. Mm.
Jag har förstått det.
Ja, så du får
många talar om det här.
Dra en löptur ut dit bara för att reka byggnaderna.
Det är fint. Ska jag göra det.
Men hemma är fortfarande Jämtland då?
Ja, i synnerhet Jämtland. Jag kommer ju från Östersund. Så att, och jag försöker ju vara en sån som inte säger att jag är från Åre. Så många gör efter 2 säsonger där, så säger man att man är från Åre.
Är det så?
Ja, men det är det jag tycker jag att folk gör. Det är min generella uppfattning. Kanske tre säsonger. När folk har gjort 3 säsonger, då är man helt plötsligt från Åre. Det är fascinerande, tycker jag.
Surjämtetest, hur man liksom ser på sådana som kallar sig och definierar sig som årebor.
Ja, men det är lite så faktiskt, skulle jag vilja säga. Det finns några stycken, vet jag. Men jag är stolt jämtlänning, men jag kommer ju från Östersund, men det är också stolt över.
Ja. Hur var det att växa upp i Östersund då?
Alltså, det var helt fantastiskt.
Mm. Var det i Östersund typ?
Tennishallen brukar jag alltid säga. Det är alltså Soliden-området då, i Östersund.
Är det typ villaområde liksom?
Ja, det är exakt villaområde som ligger kring då en tennishall. Så när man är från stan då säger man att man, alla i stan vet vad tennishallen är. Och stan är ju Östersund då, alltså.
Ja, sälj in Östersund.
Ja, men Östersund är ju en stad belägen vid foten, skulle jag säga, av den jämtländska fjällkedjan. Jag menar, från där jag växte upp, vårt lilla villaområde, så såg vi liksom Bydalsfjällen, och man såg Åreskutan och alla fjällen runt omkring. Samtidigt som man växte upp i en småstad, men ändå med lite puls och mycket drivkraft.
Storskyran,
och det hände saker. Och det var väldigt, det är lätt att aktivera sig just i Kjön. Närheten till Åre är ju fantastisk, verkligen.
Men är det, för det är liksom ändå inte... Ja, det är ju en timme, en och en halv typ, upp till Åre ifrån Östersund. Så att det är nära, men inte jättenära, eller? Åker man ofta över dagen bara?
Ja, med norrländska mätt tycker jag en timme är runt knuten bara. Så att liksom, för mig är det nära.
Ja. Men hade ni liksom så här, kompletterade ni med typ så här lägenhet eller stuga upp i Åre, eller körde ni liksom över dagen? Jag tänker så här, under uppväxt och så.
Ja, nej, men jag har haft turen att vi alltid haft stuga upp i Åre. Och farmor och farfar bodde där under min uppväxt, och även min moster och mina kusiner då.
Så husrum var det inte brist på?
Nej, men det var det inte brist på. Det fanns alltid möjlighet att åka upp till Åre. Även om mamma och pappa inte åkte upp, så kunde jag sätta mig på tåget upp.
Ja, men precis.
Bli upplockad av moster då, eller farmor och farfar. Så att jag har ju tillbringat, alltså, varenda helg och varenda lov och så mycket tid det bara har gått i Åre.
Vad hade du annars för typ av uppväxt? Och barndom?
Ja, mina bröder brukar kalla mig för The Bubble Boy.
Från Seinfeld?
Nej, de kollar nog inte på Seinfeld. Nej. Utan det är nog bara helt enkelt för att de tyckte väl jag var den här. Jag var nog väldigt naiv när jag var liten pojke. Jag älskade verkligen livet. Alltså jag älskade livet.
Inte nu längre, nu hatar jag.
Nej, men nu är det ju, det är ju mer omständigt och jobbigt nu. Det är det ju, ju äldre man blir tycker jag. Jag är ju redan nostalgisk av mig.
Den lyckliga idioten.
Jag längtar ju tillbaka till barndomen, det har jag alltid gjort liksom. Så att det ligger ju någonting i de säger. Jag var väl en bubble boy. Men och det är ju helt enkelt för att jag hade en väldigt bra uppväxt tycker jag.
Är du yngst och mest curlad?
Yngst, mest curlad, glidit väldigt mycket bananskal på mina bröder. Och det är jag ju såklart tacksam för. Men det var nice att växa upp tycker jag. Det var ju grymt.
Ja. Ni var en aktiv familj, fysiskt. Och jag brukar alltid liksom använda det här svamp- och bärplockning som någon slags måttstock. Ifall man var en så här svamp- och bärplockarfamilj eller ifall det var mer så här, lite fördomsfullt kan jag tänka mig att för er så var det väldigt mycket så här, pjäxor i en liten minivan som aldrig plockades ut, utan det var olika tävlingar runt om i olika delar av Mellansverige typ.
Ja, så var det. I och med att vi är tre bröder också så, och alla åker skid, alltså en klassisk skidtokig familj som grundar sig i en skidtokig farsa såklart, som många andra alpina skidfamiljer. Så att uppväxten bestod ju av väldigt mycket resande såklart, tävlingar hit och dit, och man fick hänga med när storebröderna skulle iväg och tävla, och om det inte var jag som tävlade. Och sen var det mycket andra sporter också liksom. Det var aktiv barndom helt enkelt.
Men var det liksom för, var det, vad ska jag säga, om man tänker sig begreppet fotbollsfarsa liksom, någon som tar mer eller mindre tvingar ungarna in, bara, nu ska du bli den nästa Stenmark liksom. Nu ska du bli liksom en superstjärna och du måste satsa, och så liksom så här, tvingar folk in på träningar. Slapp du det? Och eftersom du var så här lillebror så du blev indoktrinerad av våra fart. Du bara hängde med som en pjäxbag på alla de här resorna. Sen så bara blev det en del av ditt liv ändå. Eller har det liksom funnits för dig eller för dina bröder någon typ av liksom så här, motreaktion mot liksom det alpina tävlings- och träningslivet? Var det någon som bara, nej men jag vill inte? Och sen säger det föräldrar bara, jo men kör.
Ja, men det är lite spännande. Alltså, absolut så fanns det ju någon form av race-farsa i pappa, som man säger.
Men, sen kan man ju vara man kan ju vara så och fortfarande vara normal, liksom, normal människa. Man behöver liksom inte tvinga någon till.
Nej, men precis. Och det var väl det jag ville komma till, att han var inte som många andra race-farsor, utan det är klart att det fanns säkert någon dröm med honom att vi skulle växa upp och bli nästa Stenmark. Alltså absolut, det kommer väl jag drömma om jag får barn någon gång också. Självklart, man försöker väl leva ut sin dröm via sina barn. Men han var absolut inte påtvingande eller krävande så, men han ville ju gärna att vi skulle tävla och träna och åka mycket skidor. Och syssla med många andra sporter för den delen också. Men om det är någon motstridighet tror jag det inte fanns, inte hos mina bröder, utan det står nog jag för faktiskt. Jag var den som till slut blev lite less på alpin skidåkning. Mina bröder gick skidgymnasiet i Östersund och tävlade ganska länge, men jag var den som la av när jag började gymnasiet, för att jag var mer intresserad av och hoppa och leka och trixa med skidorna.
Men var det på något sätt för att utvecklingen, vad ska man säga, skidutvecklingen hade hunnit i kapp så väldigt mycket, att om man går tillbaka kanske 10-15 år så fanns det liksom den tydligaste vägen var portarna och klassisk typ av slalom alpin tävlingsåkning. Och du växer upp liksom, nu är det inte så här jättestor åldersskillnad kanske mellan dig och dina brorsor, men ändå att du växer upp i en helt annan era, sociala medier, hallå och liksom så här X-games och allting, så att du kommer in, du har liksom ett annat perspektiv på saker och ting.
Men det tror jag definitivt, och jag menar, jag växte ju upp med, jag tävlade ju tillsammans med Henrik Allå och Oskar Schelin, och de två gick det ju väldigt bra för i tidig ålder. De, jag menar, idolerna var ju Jon Olsson och Henke Winstedt, de hade ju liksom dragit igång den här freestyle-eran i Sverige mer eller mindre, och var ju de svenska stjärnorna, så man såg ju upp till dem. Och det är som du säger, den sporten började ju, eller den grenen inom skidåkningen började ju växa sig väldigt stark när jag höll på med alpinskidåkning, och det lockade ju väldigt mycket. Ja. Så var jag god vän med både Oskar och Henke Arlo och många årebor som var liksom duktiga på att hoppa och sådär. Så att det blev ju att jag drogs väldigt mycket till
i
det.
I ganska så här viktiga år också. Liksom den, så gammal som du måste ha varit då. Liksom du är väldigt, man är ganska lätt påverkad. Och sen så är jag väldigt... jag tänker att man kan flyga som hela vante och göra omöjliga krascher och liksom så här klara det ganska bra. Liksom, för att man väger inte så mycket och man är ganska böj. Var, eller vad
ja, precis. Och sen så fick man ju... Jag menar, jag brukar garva när jag kollar på gamla foton från när Olle och Rasmus, alltså mina bröder, då var i parken och hoppade och höll på dem. Då fick ju de göra på sina liksom, alltså, tävlingsskidor egentligen. Ja. Alltså, Twin Tipsen var ju inte riktigt där än. Alltså, men jag fick ju i väldigt tidig ålder ett par Twin Tips. Och, så mina förutsättningar var ju kanske lite lättare och bättre än för dem. Och det har väl säkert bidragit en hel del också, såklart.
Ja. Men för annars brukar man ju höra väldigt mycket om hur tränarna liksom, du får i stort sett inte en meter utanför pisten, utan du får bara åka pist och du får bara åka portar. Och så att de blir... Eller det vet jag till exempel som Kantermo berättade liksom, att det var väldigt hårt, och så var även Kai och Sverre liksom, just att det var väldigt strikt. Liksom. Nu åker man bara på det här sättet och allt annat var...
Ja, men så var det definitivt. Och jag minns ju många gånger alltså, på tävlingar och så, jag var ju alltid... Alltid sent till start eller sent till besiktning av banan, för att jag var ju och liksom hoppade och lekte i skogen och höll på istället. Åkte skidor skulle jag vilja säga att jag gjorde. Medan många andra var kanske hårt hållna av sina föräldrar att nej, men du ska värma upp eller du ska besikta banan och du ska göra det här och det här. Men jag, där var jag väldigt fri. Men man fick ju lite skit från tränare och så, och från andra föräldrar, det kan jag minnas liksom, för att man kanske, de tyckte väl att man kanske var oseriös helt enkelt, men jag tyckte att det var väl, jag åkte ju skidor.
Precis.
Och många av de som var så där hårt hållna, de la av också ganska tidigt, de tappade ju mycket skidglädje tror jag i slutändan.
Ja, verkligen, det där känns det som ett ämne som man kan gräva ganska, man skulle kunna gräva ganska mycket i det. Men du hade liksom aldrig... Alltså det var inte det som du slutade, eller du valde inte bort den banan för att du var hårt tuktad och hårt hållen, utan det var bara mer att du tappade intresset ändå.
Ja. Liksom. Nej, jag valde verkligen helt själv, och det var till 100% mitt val.
Ja.
Och det var för att jag helt enkelt tyckte det var mycket roligare att hoppa och leka, som jag säger, och åka i skogen. Ja. Så blev det ett naturligt val. Jag minns dock att jag tyckte det var jobbigt, väldigt jobbigt att berätta för mamma och pappa att nu vill inte jag åka till träningen i Gustavsbergsbacken längre i Östersund på Frösön. För nu tycker inte jag det är kul längre. Liksom. Mm. Det var jobbigt, minns jag. Men när jag väl sa det var inte så att deras reaktion...
De gick inte i taket?
Nej, som jag hade varit rädd för.
Gå till sängs utan kvällsmat!
Så var det inte alls. Så jag vet inte varför jag
oroade mig. Dagen du kom ut som friåkare.
Ja, det var en dag att minnas.
Men har du liksom länge... Eller kan du minnas liksom någon, givetvis inte på dagen, men liksom någon period när du liksom kände att du började på något sätt identifiera dig väldigt mycket som skidåkare? Liksom. Att liksom det här är din grej, liksom. Det här är du.
Alltså jag vet inte riktigt, så här, att när man identifierar sig som skidåkare, jag vet inte riktigt vad det är jag identifierar mig, utan Nej. Det är så här... Det har bara varit så naturligt en stor del av mitt liv så länge jag kan minnas.
Så är det kanske också skillnad om man växer upp i alltså Östersund och Åre, Jämtland, och så blir det är en ganska hög andel av ditt normala umgänge som åker mycket, så att man sticker inte ut så mycket.
Nej, exakt. Och det är så här, jag har inget behov av att identifiera mig som skidåkare. Jag är en skidåkare. Det är liksom...
Det måste ju ha varit väldigt betydelsefullt med dina brorsor för din utveckling.
Ja, definitivt.
Vad har ni haft för typ av förhållande i form av så här åkning? Och så har ni åkt mycket inom familjen, har åkt mycket med brorsorna och med Olle? Liksom, så här, har det varit liksom lustfyllt, glädjefullt? Och att ni har peppat och hjälpt varandra, eller har det mer varit att ni har jävlats med varandra och kanske hela spektrat kanske? Men
jag tror det är ändå lite åldersskillnad. Jag är född 92 i december och min äldsta bror Rasmus är född i februari 88, så att det är liksom 4,5 nästan 5 års skillnad mellan oss. Så att när jag var yngre, jag började umgås med mina bröder för kanske 5 år sedan. Mm. Liksom. Som, och mycket på grund av att våra kompiskretsar har flyttat samman också.
Ja, men ju äldre man blir desto mindre spelar ju åldern roll. Liksom.
Innan dess så har vi såklart åkt mycket skidor ihop, i och med att vi åkt väldigt mycket skidor ihop med familjen. Många skidresor och spenderar mycket tid i året, naturligt. Men det var inte så att när vi hade fritid, så att säga, när man inte var med familjen, att vi umgicks och åkte skidor, utan då åkte ju de med deras kompisar och jag åkte med mina kompisar. Såklart. Men nu på senare år har vi börjat umgås mer och mer, framförallt när vi åker skidor.
Mm. Jag bara tänker också liksom sen när man ska liksom, när vi ska hoppa in i nästa fas av ditt liv, när du liksom började tävla och få sponsorer och så vidare, då inbillar jag mig att det är väl kanske Olle då, mellanbrorsan, som du kanske har stått närmast i termer av utveckling och åkning kanske.
Ja, precis.
Och att det måste vara så betydelsefullt att ha en sån, vad ska man säga, sparringpartner så nära till hands. Att hela tiden liksom, i varje åk kan ni liksom matcha varandra och testa varandra, för att ni kan tänka mig att ni är ganska lika varandra i nivå och liksom, och så det måste ju vara väldigt bra för utvecklingen.
Ja, men det har det varit. Det var faktiskt väldigt, det var en grym period då jag och Olle började tävla på FVQ då, Freeride World Qualifier, tillsammans. Just för att när man tävlar på FVQ, det är klart man är ju ofta ett stort gäng. Det är ju ganska många svenskar som tävlar. Och det är ju en individuell sport, så att man gör ju sitt egna åk, men man hjälper ju varandra mycket. Men jag och Olle hade väldigt mycket hjälp av varandra. I och med att vi bröder så kunde vi ha väldigt tydlig rak kommunikation med varandra hela tiden. Och jag tror vi såg berget på samma sätt också. Kompletterade varandra ganska bra. Olle är ju en extremt duktig, stark skidåkare, en duktig alpinåkare, mycket bättre än vad jag var. Så han åker ju, och jag har ju mer den här freestyle bakgrunden. Så att där kunde vi komplettera varandra lite och hitta ganska intressanta, roliga linjer. Och det visar väl sig egentligen om man kollar på kvaltouren, de som åkte tillsammans i Jasna. Där åkte vi mer eller mindre samma åk, och vilket placerade oss ett och två på pallen. Och där hittade vi liksom samma ingång, samma feature som vi ville köra, men sen valde vi två olika avslut liksom.
Och jag tänker mig att det måste vara väldigt lätt för dig och för honom att när ni ser den andra brorsan åka, så det måste vara ganska lätt för er att sätta er in i det åket och veta att kör han det på det sättet, så kommer jag kunna liksom, att ni vet verkligen vad ni har varandra och var varandras gränser ligger, så att säga.
Jo, men absolut. Och det blev ju ofta så. För vi åkte ju mer eller mindre nästan alltid samma linje med någon liten skillnad. Och någon var ju alltid fick starta först. Liksom. Och det var ju både betryggande och lite skrämmande ibland, ifall det visade sig att det kanske inte alls funkade för någon av oss. Eller såg svårt ut. Men ofta så gick det ju bra. Och det var ju som du säger, då visste man att så, okej, Olle klarade det här, det var inga konstigheter. Då vet jag att jag också klarar det.
Precis.
Så att, absolut.
Men var det liksom uttalat att ni delade linje? Eller blev det lite så här en lite skämtsam fight om det liksom?
Nej, men vi kom liksom fram till det. Ofta kom vi fram till ganska samma sak. Jag vet att det var många gånger man står ju där bredvid varandra och rekar liksom. Så kanske jag säger, hörru du, har du sett den här? Det här tittar jag på. Och ofta kunde han svara liksom, ja, men jag har sett exakt samma sak. Så att det föll sig ganska naturligt egentligen.
Det var aldrig så bara, nej fan, det där är min linje.
Ja, nej, det var aldrig någon sån konkurrens om linje. Nej. Det var inga hemligheter, utan det var alla korten på bordet. Och det blev lite så här, nu gör vi det här tillsammans. För vi började ju, Olle hade ju tävlat på FVQ 2 år innan mig, tror jag. Men kört någon tävling hit och någon tävling dit, inte riktigt satsat. Sen slet han ner mig till Alperna bokstavligen talat och liksom, nu kör vi, nu provar vi det här.
Knuffa ut det för ibland.
Ja, men typ så. Han sa, nu får du sluta hänga i parken åren, nu måste du prova att åka riktiga skidor. Liksom. Här har du ett par breda skidor. Och så, ja, men så blev det NM och grejer. Liksom. Ja. Och så att det blev ju att vi satsade tillsammans.
Ja.
Och då, vi gjorde det, vi gick verkligen in för att nu gör vi det här tillsammans. Och då blev det liksom kanske naturligt att vi valde mycket samma linjer.
Men var det så, har du summerat lite grann din karriär och stegen in i friåkningen och Freeride World Tour och så vidare, att du väljer bort skidgymnasiet men bor kvar i Östersund väl?
Ja. Gick vanlig ut liksom samhälls...
Och så tävlade du typ i slopestyle och så, eller?
Ja, jag tävlade mycket i slopestyle och big air och så. Och det gick ganska bra, tycker jag, många tävlingar. Jag var nere på någon tävling i Europa och körde också. Men hade ett litet break under gymnasiet egentligen.
Ja. Men åt du dig mätt på det? Eller liksom kände du att du inte utvecklades mer? Och sen så kommer Hallå och bara snurrar.
Ja, men Hallå, han, var ju, han har ju liksom aldrig jämfört med mig. Han var ju alltid 10 steg bort. Ja. Liksom, eller framför en. Mm. Men jag tror att... Jag hade ett litet break i gymnasiet där. Då jag inte tävlade. Och kanske inte åkte så mycket skidor egentligen. Och då han väl tycker jag sporten drar iväg lite för långt för att jag skulle jag hade inte drivkraften att komma i kapp egentligen.
Nej.
Men drivkraften att åka skidor fanns ju fortfarande, så att direkt efter gymnasiet, det var det första jag gjorde, var att flytta upp till Åre.
Ja.
För att jobba och åka så mycket skidor jag kunde.
Ja.
Men det tog ju ganska många år innan jag på något sätt bestämde mig för att okej, det kanske går och jag kanske är bra på skidor, jag kanske ska prova att tävla liksom i freeride eller. Mm.
Men liksom så här, hur mycket tid var det någon så här, över en säsong så helt plötsligt så började du spendera mer tid utanför parken än i parken?
Ja, men definitivt. Och det var nog sista liksom säsongen då jag jobbade i Åre då liksom, som jag, det var verkligen som jag sa, det var Olle som liksom mer eller mindre, och Rasmus också var delaktig då egentligen. Jag var i parkrottan liksom, och de tyckte nog jag var lite nördig liksom. Så de sa, men nu får du hänga mig upp på skutan liksom. Häng med och åk baksidan, kolla in det här, det är liksom en helt annan grej.
Ja.
Ta på dig ett par breda skidor liksom. Och där och då väcktes ju något intresse.
Kommer du ihåg vad det var? Alltså var, liksom, varför fick du någon slags aha-upplevelse?
Ja, men jag tror det fanns liksom, det var endless possibilities på något sätt. I parken så är man ju låst till det som finns där. Det var de här tre hoppen i Bräcke då, i Åre. Ja. Så var det några rails och så låg man där och snurrade 98 varv på en dag. Men när jag kom upp på skutan så fanns det ju hur mycket som helst att göra.
Ja, men var din åkning när du började bekanta dig liksom med så att säga backcountry off-pist, var det liksom... Var du, dina ögon gick till alla naturliga features mer än de stora svepande pudersvängarna?
Ja,
för alla vet ju att stora svepande pudersvängar, så är det. Det är alltid så i Åre.
Ja, det är klart. Nej, men det är ju Åre, det är världens bästa skidor.
Pudermäckat.
Så är det ju. Nej, men det som lockade var ju alla naturliga, i och med att jag kom direkt från parken, så jag älskar ju fortfarande än idag och hänga lite i parken och göra trick och sådär. Det är det jag tycker är grymt kul på skidor. Och det var ju det som lockade såklart. Att stå på skutan och se bara en massa naturliga hopp och naturliga driver och klipper och features och allt vad det var. Som man kunde hoppa ut för och göra trick, och det blev väldigt spännande liksom. Så det väcktes ju en helt ny drivkraft och kärlek för skidåkning.
Och då hade Olle redan kört kvaltouren?
Han hade kört någon tävling då tror jag. Det här var ju 2014. Framförallt hade han kört NM, alltså nordiska mästerskapen. Och kom i tvåa tror jag till och med. Han kom tvåa 2013. Och det tyckte jag var hur ballt som helst. Jag visste inte ens vad extrem skidåkning eller freeride var då.
Nej.
Men och det här var säsongen 2014, och då slet jag han upp mig på NM.
Ja.
Då sa han, men nu anmäler vi dig och så hänger du med upp. Liksom.
Mm.
Och jag var peppad på det. Det var ju grymt kul, men jag hade ingen aning om jag gav mig in på. Alltså absolut ingen aning.
Nej.
Som så många andra säkert gör när man åker upp till Riksgränsen och ska tävla.
Men det där det får vi snacka mer om. Men jag bara sitter och tänker också att du lär ju vara nästan, om jag inte är helt ute och cyklar, du lär väl vara typ kanske den första generationen av liksom, vad ska man säga, en ny typ av på så att säga världstouren, Free Ride World Tour. Så det var väl ganska, kanske inte över en säsong, men på ganska kort tid, så helt plötsligt så kom det in, istället för att åka de här stora starka åken, så helt plötsligt så märkte man hur det kom in väldigt mycket folk ifrån med en helt annan bakgrund liksom, hela den här slopestyle-scenen, och helt plötsligt så var det så backflips och frontflips och liksom spin 360 och sådär, att de liksom verkligen körde, applicerade tricken på friåkningsfacen.
Ja.
Och du måste ju ha varit liksom precis i den växlingen.
Jo, men det tror jag. Och det märks ju. Jag håller med. Vi pratade själv om det bara för något år sedan. Alltså det här generationsskiftet. Jag märkte det redan på när jag körde NM första gången 2014. Och då var det många. Jag kommer ihåg, det var fanns olika liksom klungor verkligen. Det var ju de här äldre rävarna som körde. Och så var det liksom ett gap verkligen ner till mig och mina kompisar som kom upp och började tävla.
Ja.
Och många av oss har väl tagit oss in nu då på kvaltouren och på världstouren.
Och Reina har börjat göra backflips.
Och Reina har börjat göra backflips igen. Det ska han ha, det har han också tacka för.
Ja, men det är väl lite så. Alltså de som...
Ja, men de måste ju, om de vill hänga kvar liksom. Exakt. Då måste de ju steppa upp såklart. Ja. Så är det ju. Och jag menar idag, det är ju så här, jag tror yngsta som tävlar på FVT nu är väl nästan 19-20 eller något sånt där.
Ja.
Jag är 28, jag är gammal på FVT nu helt plötsligt. Mm. Jag var ung när jag kom in. Liksom. Så det har blivit liksom ytterligare ett generationsskifte nästan.
Ja. Men hur märks det på åkningen?
Ja, men det är som du säger, det är fortfarande, alltså det drivs in ännu mer freestyle i sporten. Mm. Och det har ju varit mycket diskussioner om i FVT också, vet jag. Hur man nu ska bedöma, i och med att folk åker så pass väldigt olika på de här bergen.
Ja.
Vissa åker stort och bombastiskt, skandinaviskt, stora dropp och fort och sådär, som Reine kan åka och Kristoffer liksom, är grymt duktiga.
Ja, men som har den här, ofta har den här storslalom bakgrunden liksom. Ja, det är verkligen de här snabba, stabila svängarna.
Och sen liksom kommer någon liten kid liksom från Nya Zeeland som är 19 år och kör, tar dubbelt så lång tid att komma ner, men har liksom
massa trick
och snurrar på varenda sten och allt vad det är.
Men det är också så här, så länge facen är detsamma, så länge arenorna är liksom, så länge det är samma berg, så är ju det, måste ju vara viktigt, så att de inte börjar liksom anpassa bergen efter den nya tekniken.
Nej, precis. Nej, men det kan jag hålla med om. Jag tycker fortfarande att de ska välja, eller det som är väl tacksamt, är ifall det finns möjligheter till lite allt möjligt.
Mm.
Eller att inte varje tävling ser för likadan, utan att kanske ett face är lite mer anpassat för, eller att det finns möjligheter där man kan tricka, och något annat berg är brantare eller längre åk eller större klippor, där man kanske inte kan göra lika mycket freestyle-trick.
Mm.
Så att skidåkarna får visa på variation, att man kan göra lite allt möjligt.
Men skulle du säga att det redan nu är lite, att det börjar liksom bli, märker man av att det är svårt att ska jag säga, det är en bedömningssport som sagt, och att när det finns kanske två skolor i samma heat liksom, är det redan så att det är, du har de som åker mer klassiskt och sen så har du de här 19-åringarna som spinner loss liksom, och att det är svårt att på något sätt.
Nej, men jag förstår vad du menar, och jag skulle väl säga att det är det som är det svåra med den här sporten, som är alltså free ride. Vad är free ride?
Mm.
Hur ska du bedöma någonting som är fritt, att någon får göra precis det hur de vill?
Det ligger lite grann i namnet.
Att det är, ja, men det är exakt, det ligger i namnet. Det är ju väldigt diffust och svårt som domare. För att domarna måste ju samtidigt också berätta vad de bedömer efter. Och då sätter du ju egentligen lite gränser som man egentligen inte ska göra inom freeride. Så att det är ju från början, bara i namnet, är ju, det är komplext, extremt komplext.
Mm. Mm. Ja, spännande. Men var NM liksom uppe i gränsen? Var det din första friåkningstävling?
Ja, 2014.
Det är ju ett tall order, som man säger. Att det finns ju kanske lättare arenor än Nordals.
Ja. Jag brukar ju, om någon frågar nu hur man ska komma igång och tävla, så brukar jag rekommendera Ride the Cow i Hemavan. Nu har inte jag kört den själv.
Jag har hört väldigt mycket gott om det.
Ja, men exakt, jag med. Jag har inte kört den, men jag har ju sett bilder och filmer från den och hört väldigt mycket gott om att det är en tacksam tävling. Liksom.
Bara stämning till
stämning och bara glädje. NM är ju ganska rough. Alltså, det är tuff stämning. Det är liksom, det är tävling verkligen.
Ja.
Jag har förstått att Ryder Cup inte riktigt är tävling på så sätt då. Så att det var ju en tuff start, och jag menar, jag klotade ju verkligen i kvalet också. Jag tappade bort mig totalt. Hade ingen aning om vad jag höll på med och bara körde och kraschade liksom.
Vad var det för väder?
Det var ju såklart dimma.
Ja, det brukar ju som sagt
flatljus och allt vad det brukas bjuda på där uppe.
Men alltså, skadade du kroppen eller var det bara egot?
Nej, det var bara, jag skadade inte egot heller, utan snarare så tändes egot till, tror jag. Jag fick en rejäl revanschlust alltså, att dra upp igen, och vilket jag gjorde då 2015. Och då vann jag ju. Så att det var ju,
det var
ju
var kul. Det var ett väldigt soligt år.
Ja.
För jag tror att jag var uppe då faktiskt. Och det var ju helt galet att se just skidklassen när det var, underförallt inte var dubbla backflips över.
Jo, det var då någon gjorde en dubbel baktal, tror jag, utför
klumpen eller vad.
Ja, eller på den liksom drivan där.
Ja, just det, just det.
Var det någon som spexade.
Ja.
Nej, men det var ett galet år, som du säger. För det var verkligen tre soliga dagar och bra förhållanden. Faktiskt.
Bra ego boost att gå och vinna det då.
Ja, men det var det ju. Men jag förstod ju jag förstod inte heller riktigt vad det innebar fortfarande. Den här resan för mig har ju gått väldigt fort. Även om det nu har gått 6 år då, och sen jag körde NM första gången, så jag kastades liksom in i någonting jag hade ingen aning om vad det var jag höll på med. Alltså noll koll. Och så kraschade jag första året och sen så vinner jag andra året liksom. Det var ju så här, det var ju från 0 till 100. Och i och med att jag vann så hjälpte Reine och Ville Lindberg mig in på fyrstjärniga tävlingar på kvaltouren, så att där åkte jag också i klassisk bubble boy andar och ett bananskal rätt in på fyrstjärniga tävlingar. Efter att ha kört 2 tävlingar bara i Sverige, riksgränsen liksom, så åkte jag ner till Alpen och började tävla på de bergen. Och det var ju också så här, jag har ju lärt mig under resans gång. Jag ser ju mig fortfarande som en rookie. Liksom.
Kvar i bubblan. Vad hade du för, om vi ska spola tillbaks lite då, från liksom unga tonåren, vad såg du framför dig i framtiden? Vad ville du, typ när du valde bort skidgymnasiet, liksom, vad tänkte du att det skulle bli när du blev stor, så att säga?
Jag hade nog ingen tanke om det faktiskt. Jag är ganska duktig på att leva här och nu egentligen. Och har alltid varit egentligen väldigt duktig på att göra saker jag tycker om. Och det jag tycker är kul, att följa magkänslan och hjärtat, så att säga. Så att jag hade absolut ingen tanke på att bli professionell skidåkare. Jag hade nog ingen aning om vad jag ville göra i framtiden när jag gick gymnasiet i Östersund. Åka skidor och bo i Åre, det är väl det är väl det långsiktiga målet jag har haft väldigt länge.
Har du fortfarande?
Ja, det har jag fortfarande. Ja, men i Åre vill jag bo liksom. Och där, jag vill alltid åka skidor och bo i Åre och utgå därifrån.
Men liksom sen när du började med de här, jag har sagt, vinner NM och börjar köra fyrstjärniga kvaltävlingar, liksom, vad förändrades då din framtidssyn? Liksom, började du sätta upp planer att men nu känns det realistiskt att jag nästa säsong kommer köra Freeride World? Och satte du upp det satte du upp mål?
Jag gjorde inte riktigt det, utan jag kommer ihåg när jag vann NM då 2015, målet den tävlingen var, det var i och för sig, jag kommer ihåg att jag ville bara ta mig till final, så skulle jag vara nöjd i och med att jag hade klotat i kvalet och förra året. Så då var det så här, men nu vill jag ta mig till finalen, då ska jag vara nöjd, och det gjorde jag. Och då var jag också nöjd, och då tänkte jag, nu åker jag bara för att det ska vara kul. Nu ska jag bara ha roligt. Och då vann jag ju, och det var ju kul liksom. Det hade jag absolut inte förväntat mig eller siktat på. Och lite den inställningen hade jag fortfarande när jag började tävla FIQ, att nu gör jag det här för att prova och testa och liksom fortfarande ha roligt. Jag vågar aldrig drömma om FIT. Det var fortfarande väldigt långt bort. Men första kvalåret så slutade jag 5:a totalt, tror jag. Olle 4:a. Och då började jag säga, oj, liksom, topp 5 första året, okej, jag kanske har en chans ändå. Så att absolut fanns väl siktet lite på att ta sig in på FIT, men jag vågade inte riktigt. Jag tror inte jag nämnde det, jag tror inte jag sa till folk att jag siktar på att ta mig in på FIT. Jag vågade liksom inte det. Jag vill inte göra mig själv besviken ifall jag skulle misslyckas.
Om du skulle gissa hur många av de som kör kvaltouren gör det för att deras mål, även om de kanske inte uttalar det högt, hur många gör det för att de vill ta sig till världstouren, och hur många gör det, så att säga, inom citationstecken, bara för en kul grej?
Det är fler som gör det för att ta sig in på på världsjouren. Det tror jag definitivt. Mm. Av dem jag minns att jag tävlade med på kvaltouren så var ju, det var det enda de snackade om. Liksom. Ja. Vägen till FET, hur ska man ta sig in? Liksom. Det här är vinnarlinjen. Om jag kör den här och vinner den här tävlingen och kommer topp fyra inom de andra två så kommer jag ta mig till FET. Det var alltid sånt snack. Liksom. Men jag var aldrig med i de diskussionerna.
Det här är som sagt 2014-2015 så att sociala medier var ju verkligen up and running då så att säga. Har det varit en stor del av din vardag och din inspiration liksom, så här, kom du in liksom, satt och drömde dig bort på skidfilmer och Instagramkonton eller whatever och liksom inspirerades av det och liksom tog liksom såg upp till någonting, eller var det liksom, var du för upptagen med din egen åkning?
Alltså jag följer inte ens särskilt många såna skidkonton och andra skidåkare kanske, för att jag tror att som skidåkare och liksom, jag vågar säga det, att jag blir mätt på skidåkning. Det är liksom, det känns som lite, man får inte säga det egentligen, men jag kan bli det liksom. Och det gör att jag tittar helt talt inte jättemycket på skidfilmer och följer inte så jättemycket andra skidåkare förutom de jag verkligen ser upp till. Så att nej, sociala medier har inte tagit upp, eller vad var frågan egentligen?
Ja, men det var väl det, och liksom just den här, ja, men var du, fast det blir en sån här dum fråga, för att du inspirerade, du behövde liksom ingen inspiration för att du levde det liksom, du levde skidåkning, du gjorde exakt det du ville redan.
Ja, nej, jag har ju nog inte behövt hämta inspiration från sociala medier för att åka skidor. Det har jag aldrig behövt göra.
Nej.
Sen såklart det är kul att titta och följa, men jag har aldrig känt att jag behöver.
Nej.
För att inspireras. Utan jag har min syn på skidåkning och den är jag väldigt nöjd med liksom.
Hur mycket hade du varit i Alperna innan du, för ni började typ säsonga då antar jag. I och med att ni,
ja,
du blev medsläpad.
Nej, jag hade inte varit så mycket i Alperna egentligen. Något träningsläger när jag åkte alpint och var yngre. Annars hade jag inte varit med familjeresor och sådär under uppväxten. Men så att 2015 gjorde jag en vinter i Engelberg.
Ja.
Men då,
svensk gettot.
Ja, precis. Men då tävlade jag inte. Utan jag började ju tävla 2016 då. Mm. Efter jag hade vunnit NM. Så att med 2015 gjorde jag en säsong i Engelberg och bara åkte skidor.
Mm. Vad gjorde det med dig att börja åka i de bergen?
Ja, men det gjorde nog en hel del, tror jag. Att man får ju lite annat perspektiv när man är nere i de bergen och åker liksom. Men jag var inte heller den som bara kastade mig ut för alla de här galna åken, och jag har aldrig känt något behov av att göra de här häftiga åken och bara för att jag kommer ner till Alpen och hakar på alla andra, utan jag skulle säga att både jag och min bror är och har varit ganska försiktiga i Alperna. Vi har gjort en säsong i Chamonix också, men jag tror vi mest åkte pist hela säsongen. Alltså verkligen. Vi har varit väldigt försiktiga. Men jag tror att det ligger också mycket i för att vi har nog en lite annorlunda syn på skidåkning än många andra. Och det har jag märkt när jag...
Vad annorlunda på vilket vis?
Nej, men jag tror många... Jag tyckte det märktes väldigt väl i Chamonix. Vi har aldrig påverkats av den här puderhetsen, att man måste vara ute och stå i liften 6:30 på morgonen för att vara först upp och åka de här häftiga åken eller komma åt pudret. Utan jag och Olle har alltid haft väldigt enkelt att finna glädje i det minsta, i det lilla. Och jag tror att det kommer mycket från att man kanske är från Sverige och Åre då, liksom. För du erbjuds inte alltid den världens bästa skidåkning, utan det kan vara lite blandade förhållanden, som många vet som har varit i Åre. Och det gör ju att man lär sig uppskatta det lilla. Så att, och det blev ganska tydligt när vi var där nere och man träffade andra säsongare som kom från andra delar i landet. De hade det här, de var tvungna att vara ute tidigt i backen och de skulle göra de här häftiga åken och de skulle hänga i rep och repellera och åka kuloarer. Men vi åkte runt i pisten och tyckte det var askul.
Jag tänker också lite så, om jag ska vara lite så hobbypsykolog, att det kanske också till viss del, nu är givetvis omöjligt att generalisera, men att det handlar lite grann också om en självkännedom och självsäkerhet på så vis att man inte riktigt har någonting och att man känner att man måste bevisa för någon. För att det är klart att det är jättemånga som verkligen älskar den här alpina starten och repellera sig ner i en couloir med sticky snow. Ja. Det fattar jag också att det är många som gillar det, men jag kan också tänka mig att det är många som gör väldigt mycket kanske lite grann av fel anledningar, att det kanske är lätt att, för det är på något sätt jargongen i hela säsongarlivet, då ska man göra det här och det ska liksom, det är inte att för många att det kanske inte är accepterat att bara, men vi har bara kört, vi har bara bränt pist idag liksom.
Ja, men och framförallt så ska folk åka skidor hela tiden oavsett liksom, man ska åka de här åken bara för att, och du ska liksom, det finns någon så här, jag vet inte vad det är, det, man har åkt ner, det är lite svårt att förklara, men jag tror att både jag och min bror har liksom alltid haft synen, lite större bild av vad skidåkning är. För mig är skidåkning så mycket mer än att bara åka skidor. Det är liksom allting runt omkring, communityn, själva resan ner till Alperna med kompisar.
Förmiddagskaffet efter 2-3 åk och sen så tar
man
kaffe.
Och jag minns när vi gjorde en säsong i Chamonix 2017 då, min andra säsong på FVQ, så var det jag, Ola och en kompis, Nils Oskar Björk då, som reste runt och vi gjorde så grymt mycket annat. Vi tyckte så här, vi vill inte ner och bara åka skidor i Alperna. Vi gjorde en roadtrip till Jasna förbi Venedig och Tyskland och besökte koncentrationsläger och vi var i Prag och liksom gjorde väldigt mycket detours så att säga och upptäckte mycket annat. Och det, för mig är liksom skidåkning mer än bara att åka skidor hela tiden liksom.
Ja, men jag fattar. Det är liksom ett sätt att förhålla sig till sin omvärld och närområdet och allting liksom. Det är...
Ja, och då liksom behöver man inte åka skidor varje dag.
Nej.
I min värld.
Hur kom du in i världstouren då? Var det wildcard eller fick du så att säga en, kvalade du dig in? För det är väl de upp på en viss ranking så blir man erbjuden en plats där då?
Ja, nej. Så mycket bananskal åkte jag inte. Utan när jag, från de fyrstjärniga tävlingarna fick jag klara mig själv. Så att det tog 2 år då på kvaltouren. Så tog jag mig in till FUT.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Blev det någon, upplevde det liksom, var det helt plötsligt en det var steget ifrån division 3 till Premier League, eller var det liksom, det var samma, det var annan färg på bibben typ, eller blev den, märkte du av att det var en stor skillnad?
Nej, men jag märkte av en stor skillnad och jag förstår, för vissa kanske inte märker så stor skillnad, de som har tävlat FQ, många håller ju på i, jag vet de som har kvalat in och hållit på i 6-7 år liksom, och tävlat på kvaltouren och så kommer de in då på FVT sen, och då tror jag kanske att man inte känner så stor skillnad egentligen. För att det är inte nödvändigtvis så att man tävlar på svårare berg. Och jag menar, fortfarande de du har tävlat med på FAQ, många av dina kompisar kvalar in på touren också till slut. Så att det är ju samma skidåkare du tävlar mot egentligen. Men för mig blev det en ganska stor skillnad, tror jag, för det gick ju så fort för mig. Mm. Och jag liksom körde min första friåkningstävling 2014 och sen 2017, då var jag inne på FVT. Jag fattade ingenting. Liksom, det gick så fort, så att för mig blev det en stor skillnad. Mm.
Men hade du redan liksom inlett samarbete med sponsorer?
Ja, jag hade två sponsorer när jag kvalade in på FET, tror jag. Mm. Head skidor och pexor och skott åkte jag för då. Helt kittad kläder och hjälm och stavar och glasögon och alltihop.
Men blir det är det en stor skillnad då från kvaltouren till Freeride World Tour? Är det liksom väldigt mycket lättare med sponsorskontrakt då?
Jag vet inte om det är det för alla egentligen, men för mig, jag vet inte det för andra, det kan inte jag. Men för min del blev det ett uppsving, ett rejält uppsving. Så det var ju kul. Jag blev ju kontaktad av Peak Performance och, som jag åker för idag. Och det blev uppsving. Eller jag hade bättre förutsättningar att förhandla med Head och Scott. Då, liksom. Så att det blev, för mig blev det ett uppsving. Mm.
Är det ett kul moment i skidåkarlivet?
Jättekul, såklart. Mm. Det är ju väldigt häftigt. Mm. Få kunna liksom leva och livnära sig på det man älskar och göra.
Och jag tänker också liksom så här, att hitta en samverkan där du känner att du bidrar med någonting, att du inte bara så att säga får ta emot utrustning och pengar utan även liksom att driva projekt tillsammans och så. Jag tänker lite grann på din utbildning där du har pluggat och där du pluggar liksom, så.
Ja, men det är väldigt nyttigt. Det är det ju. Det är ju. Man driver ju ett företag egentligen. Man driver sitt egna företag, sitt personliga varumärke. Mm. Och man förhandlar ju med sponsorer och man har ju ett bolag man driver och fakturerar sina sponsorer. Så att man lär ju sig väldigt mycket. Det har ju varit en resa. Mm. Och nu när jag känner igen, nu när jag pluggar företagsekonomin, det är ju såklart väldigt nyttigt.
Vad gör tävlingsmomentet med dig?
Nervös. Väldigt nervös. Mm.
Har det alltid varit så?
Ja, men det är en annorlunda nervositet skulle jag säga. När jag står på start på FET, men det var när jag åkte alpint eller när jag tävlade.
Även på kvaltouren?
Ja. Någon form av hatkärlek. Men det är en nervositet som jag tycker är enklare att hantera. Mm. Den är roligare på något sätt. Mm. Nervositeten jag upplevde när jag tävlade alpint och inom freestyle var liksom inte lika lätt hanterligt. Det var förmodligen för att jag kanske inte tyckte det var roligt längre. Mm. Så att när den här nervositeten kände jag, den här kunde jag tackla på ett mycket bättre sätt. Mm. Det var mycket roligare liksom.
För här måste det vara kopplat till väldigt mycket såklart, men även liksom hela prestationsperspektivet liksom. Och ja, men som sagt med sponsorer och samarbeten och så vidare. Att det finns en slags extern press på det också. Inte bara för ditt eget välbefinnande utan även en extern press.
Ja, absolut.
Men det där sättet att hantera nervositet måste ju också vara ganska kopplat till mognad också. Att man blir äldre och mer säker i sig själv.
Det kan det absolut vara. Det kanske ligger någonting i det, att jag blir lite äldre, såklart.
Men hur påverkar det din utveckling som skidåkare att få bli tvingad in i det här tävlingsmomentet?
Men mycket. Tävlingarna, alltså utan tävlingar så hade jag nog inte utvecklat, eller klart jag hade utvecklat som skidåkare, men i en helt annan riktning. Mm. I tävlingarna så du pushar ju dig själv till det absolut yttersta och du testar ju gränserna. Och det är ganska tacksamt att göra det under tävling, för att det är ju under säkra förhållanden liksom. Men det är väl så säkert det kan bli, för du har personal runt omkring dig, du har vänner och
på 30 sekunder så kommer någon kunna vara hos dig antagligen.
Oh ja. Så att är det någon gång du ska testa att droppa en högre klippa eller prova något nytt trick eller vad det nu är liksom, så är det väl egentligen under tävling man ska göra det. Och det är ju grymt kul. För att man efter nästan varje år så har man ju många gånger gjort någonting nytt eller pushat en gräns och utvecklat som skidåkare. Det är ganska svårt för min del i alla fall, att göra det när jag inte tävlar. Jag känner ofta, jag åker aldrig och hoppar en 20 meters klippa bara för att det är kul när jag, Ola och Kristoffer Lodell ute och åker.
Nej.
Det är liksom inte hållbart, som vi brukar Nej. Säga. Det är inte hållbar skidåkning. Vill man åka skidor i liksom 40 år till, då måste man ju kanske välja sina tillfällen man ska välja göra de här klippor. Grejerna. Framförallt nu när man blir äldre. Ja, man måste välja sina klippar noggrant.
Har du något exempel på... Hur länge har du kört på världstouren nu förresten?
Det här var tredje vintern, men första vintern så bröt jag ju handleden.
Just det.
Eller av båda händerna just egentligen. Två dagar innan start. Så att, tredje vintern, men andra som jag har kört.
Jag bara tänkte, liksom, har du några exempel på någonting i din skidåkning som du känner att du har aktivt prioriterat, att det här vill du jobba med för att utvecklas, för att kunna hävda dig på... liksom jaga pallen. Är du med?
Att jag ska ha tränat på någon speciell...
Nej, men liksom så här, men nu måste jag lära mig det här tricket eller den här typen av trick, eller jag måste bli bättre på hopp, eller jag måste bli bättre på det här. Eller liksom...
Nej, alltså skidåkningsmässigt, utan att låta kaxig, så känner jag mig väldigt trygg och bekväm i den skidåkning jag är idag. Att jag inte behöver träna på något speciellt så, utan jag vet vad jag vill leverera för åkning och jag vet att det... De styrkorna har jag. Däremot det jag kan träna på, som jag försöker träna på varje år, det är att läsa berget och att hitta alternativa vägar och nödlösningar ifall någonting inte skulle funka. Alltså den biten, att studera berget och välja linje. Det är ju liksom 50% av sporten egentligen. Vilket många kanske inte förstår när man tittar på det. För det, när vi väl åker, så är det ju, det är ju första gången vi åker där. Man får inte provåka, utan vi står ju där i 2-3 dagar innan och bara blänger på berget och kollar på bilder och foton som vi har tagit själva och som vi har fått av organisationen då, liksom.
Men händer det ofta att du ser andras val och blir så här superimponerad över hur de kan se någonting som du inte ens har sett? Eller?
Ja, definitivt. Men samtidigt som jag ser ju mina linjer som jag vill se. Jag väljer en linje efter min skidåkning. Så att det är klart att jag kan bli jätteimponerad när jag ser någon åka på ett helt annat sätt. Men samtidigt är ju inte det min typ av skidåkning. Så att det finns ju en anledning till att jag inte ens har tittat kanske på den delen av berget. Men det är också det som är kul med att kolla på de här tävlingarna. Hur man kan ta sig an ett berg på så olika sätt verkligen.
Vad har, om du skulle försöka beskriva din stil som åkare, vad är en typisk regnerlinje?
Ja, men det är nog någon blandning mellan lite skandinavisk storbergs bombastisk stil liksom. Men att försöka få in lite trick, lite freestyle i det hela, få det se väldigt lekfullt ut, tror jag. Ha kul, som sagt, som jag alltid försökt haft. Jag vill bara försöka få det att se så kul ut som möjligt.
Berätta om Bäck till Ross.
Ja, det finns mycket att berätta om Bäck till Ross.
Jag har intervjuat en del som har kört det. Vad har du tänkt om det facet innan du åkte det?
Innan jag åkte så tänkte jag att det är hur lugnt som helst. Men liksom, och det är så här, det tänker jag egentligen idag också, även fast jag har voltat ner för hela berget, så jag vet att jag kan åka ner för Bäck till Ross. Det vet jag. Jag kan hitta mig ner liksom. Men det jag inte förstod, som jag har förstått nu, är konsekvenserna av ifall någonting händer när du åker ner för Bäck till Ross, för det är så brant. Och det är så stort berg. Och det hade jag inte förstått när jag väl klättrade upp för Bäck till Ross.
Men berätta lite för någon som kanske inte har sett så mycket eller ens vet så mycket om det. Berätta om berget. Hur ser det ut? Vad är känslan när du står där? Vad är känslan när du tar dig upp? Hur ser det ut? Liksom? Hur brant och exponerat är det?
Alltså Bäck till Ross, lättast att förklara det skulle jag vilja säga, att man, om man tänker sig en stor grushög, väldigt spetsig och brant sådan, som någon bara har kastat lite snö på. Ungefär så. tycker jag att det ser ut. Det är, egentligen när man står och tittar på det så förstår man inte vart man ska åka ner. Eller liksom, för det är bara sten överallt och det är klippor och det är så brant. Och det var också lite fascinerande tycker jag, för när jag tittade på Bäckterås så stod nedanför det och besiktiga berget egentligen som vi gör då, så jag förstod inte heller då hur brant det var. Man har ju hört folk berätta och man ser ju att det är brant såklart, men det blir en helt annan grej när du står där uppe. Alltså det är bisarrt. Jag förstår inte. Nej, men jag var i chocktillstånd. Jag var i liv och jag är ju dessutom jätte höjdrädd. Jag är höjdrädd. Och att klättra upp för det där berget som vi fick göra på det sättet också, för vi fick inte starta från toppen. Då vi fick starta en bit ner i Center Couloir och få ta sig dit, var man tvungen att traversera också liksom, över de här branta delarna på en smal liten
upptrampad
snöstig som någon guide hade trampat upp. Och ingen säkerhetssele hade väl någonting heller att hålla i oss i, utan man fick liksom stå och luta sig mot bergväggen med skidorna på ryggsäcken och liksom trampa, gå på sidan som en krabba. Liksom. Det var en hemsk upplevelse. Jag var livrädd verkligen.
Men är det så att säga hittills då första och enda gången du stått på skidor nedför Bäckterås?
Ja, det är bara den gången. Och jag stod ju inte på så mycket skidor. Nej. Egentligen, så att jag men kan ju egentligen inte säga att jag har åkt Bäckterås.
Vad kommer du ihåg liksom, eller jag antar att du kommer väl ihåg allt, men liksom så här, ja, den här timmen innan start liksom, var befann du dig då liksom rent känslomässigt, och vad var din plan och liksom vad hade du för puls?
Men jag lyckades. Jag tror jag var på vägen upp, alltså när vi började klättra upp för Bäckterås, så var jag ganska negativt inställd tyvärr från början. Negativt inställd var jag inte, men jag var väldigt rädd.
Du trodde inte på dig själv, eller?
Det var första gången jag verkligen började tveka på mig själv. Liksom redan på vägen upp, och det är aldrig bra. Det är det inte. Men jag lyckades faktiskt ta mig samman. Jag hade verkligen valt min linje. Jag visste exakt vad jag skulle göra. Men det fanns en liten, inte tvekan, men rädsla inom mig. Jag tror man ska aldrig vara rädd när du åker skidor. Nervös, det är bara bra om det. Du ska inte vara rädd. Och jag var rädd, och det märktes när jag hoppade ut för den första klippan i Center Couloir, att jag var lite feg. Jag landade lite baksäte. Jag försökte direkt. Jag har verkligen analyserat den här kraschen, vad som gick fel. Och problemet var egentligen inte att landa baksäte, det kan du göra, men problemet var att jag försökte ta ner farten direkt. Alltså jag tvärställde skidorna i landningen. Och det kan du inte göra när det går så fort och är 56 grader brant. Liksom. Och då börjar de bara slå. Och så tappar jag staven och sen så bara...
The speed is your friend.
Ja, absolut. Så att jag var lite rädd.
Apropå Bäckterås är ett tacksamt exempel, för jag sitter och tänker på när jag intervjuade Hans Olsson, störtloppsåkaren. Och han berättade liksom att det är inte ovanligt att folk på tävlingsdagen väljer att de känner att känslorna är inte där just då, och de kliver av liksom. Nej, idag kör jag inte. Och det är liksom inget, det är ingenting som följs upp av liksom rågarv och gliringar och liksom att de så här får äta upp det dagen efter av kompisarna, utan alla respekterar det. Sker inte sånt i friåkningsvärlden på samma sätt?
Nej, man är nog inte riktigt där än, tror jag. Och så all respekt till Hans Olsson och störtloppsåkare, för det är ju vad som krävs. Man måste få ta ett kliv åt sidan egentligen. För att konsekvensen om något händer är ju katastrofala. Eller, det finns ju.
Ja.
De chanserna, jag är ju peppa ta i trä att jag sitter här idag. Liksom. Mitt perspektiv på det hela ändrades ju verkligen efter kraschen på Bäckterås. Jag vaknade ju till lite. Liksom. Jag tror kanske inte det hade blivit någon grej egentligen om jag inte åkte Bäckterås. Kanske. Men jag tror så här, vår sport är nog inte där helt än, tror jag. Nej. Men skulle nog behöva.
För skulle man ha någon möjlighet att i någon undersökning och sitta ner och snacka med alla som har gjort allvarliga krascher på världstouren, så skulle man prata med, ja, men vad var din känsla när du klev upp på upp till start liksom, när du klättrade upp, så skulle kanske, nu gissar jag bara, men absolut inte alla, men kanske väldigt många skulle kanske, precis som du sa liksom, att jag hade ingen bra känsla liksom.
Mm. Ja, det finns nog säkert flera exempel på det. Och det är ju där efter kraschen på Bäckdras har jag varit väldigt noga med att lyssna på mig själv. Att har jag en, för det är inte så konstigt, vi har 5 tävlingar på en säsong.
Just
det. Inte konstigt, jag menar, folk som jobbar kan ju också ha dåliga dagar.
Ja.
Men har vi en dålig dag just den dagen vi ska tävla?
Alltså då kapar man 20% av hela den tävlingssäsongen, ja, i ett åk. Liksom, som varar i så här 1,5 minut.
Ja, precis. Så att det är lite tufft liksom. Mm. Men det är ju precis som folk kan ha dåliga dagar på sitt jobb, kan ju vi ha dåliga dagar på vårt jobb då. Och det kan ju tyvärr infalla just på en tävlingsdag.
Mm.
Och det vet jag, många har... Det har jag pratat om med andra på världstouren, att många säger så här, men jag har en jättedålig dag idag. Jag är trött, hon kanske sover dåligt och äter dåligt. Inte känner sig pepp liksom, eller ont i fötterna den dagen. Man kan ha en dålig pjäxdag, bara en sån grej. Du kan ju faktiskt ha en dålig pjäxdag precis när du står på start liksom, så här. Ja, vad ska jag göra då liksom?
Det är jävla typiskt skidåkare att ha sånt. Att ha en dålig pjäxdag.
Ja, det är ju lite störigt liksom. Och då står du där uppe och liksom, vad ska du göra då? Det är bara att åka ner.
Ja. Men som sagt, nu har du redan berättat Bäckterås, du inledde med ett hopp, eller hur var det? Ja. Och sen så speedcheckade du lite för hårt.
Ja, precis. Och vi fick 2 alternativ. Man kunde välja att tävla på den andra sidan av berget, så att säga, där damerna startade på den här gången vi tävlade. Men jag ville verkligen åka den här centercoolen. Jag kände ju så här, men ska jag åka Bäckterås så ska jag ju åka i centercoolen. Det är ju det som är coolt, att droppa Hollywood eller den andra sidan.
Och vad hade du valt för typ av linje åt dig själv? Var det liksom en cowboylinje, eller var det, kände du att det var inom dina säkra gränser? Hur mycket säkra gränser det nu kan finnas på Bäckterås, men vad hade du för...
Ja, det är det som är lite problemet med där jag körde i centercoolen, att det finns ju en så här, kraschar du där, då rullar det tills det tar stopp, och du är bara tur ifall du inte slår in en sten.
Mm.
Så att, och det är väl där jag hade gjort annorlunda nu, att man måste som man säger respektera berget och bergen, och man måste lära känna dem. Och det känner jag verkligen med Bäckterås, att skulle jag tävla på Bäckterås nu skulle jag nog inte åka ner i centercoolen, utan välja en annan väg och lära känna berget, så att säga. Och för jag har aldrig åkt så brant heller. Så att jag kastade mig rakt ut i det, absolut liksom. Jag vet Drew Tabke som har tävlat på touren i över 10 år, eller lika länge som Reine mer eller mindre. 99% säker på att han sa att han aldrig har åkt centercoolar. Han har tävlat där 10 år.
Mm.
Och jag kastade mig in där direkt första gången liksom.
Bubble boy.
Bubble boy liksom. Ja, men alltså verkligen, får komma tillbaka till det. Det var ju otroligt naivt av mig. Alltså otroligt verkligen.
Det här kommer gå bra.
Ja. Det fick man ju äta upp. Där sprängdes ju den bubblan.
Men vad heter det? Minns du när momentet där, för du tappar en stav först, eller vad är det första som händer? Minns
det första som händer är att jag landar, i och med att jag landar lite baksäte, så sätter jag i händerna i snön.
Ja, det var så djupt du sjönk liksom.
Ja, det var så djupt bak jag sjönk. Och i och med, när jag sätter i vänsterhanden då först, så i och med att det är så brant och det går fort, så fastnar ju den lite i snön då när jag sätter ner handen. Så den slits ju liksom.
Och staven rycks bort liksom.
Ja, staven rycks bort, och då får jag en medvridning. Mm. Samtidigt som jag faktiskt också försöker ta ner farten. Men det är väl egentligen det värsta, att i och med att staven flyger iväg, fastnar, så får jag en medvridning. Så att jag står ju helt plötsligt 90 grader. Eller liksom,
när du egentligen skulle ha åkt ifall...
Ja, jag skulle liksom åka, man måste ju landa och så hitta tillbaka till grundposition och sen svänga och ta ner farten. Jag försöker få ner farten i en urkass position på skidorna. Och det gör ju att de bara börjar slå så här. Och till slut då slår jag runt helt och hållet och ligger upp och ner och så tappar jag skidorna. Och sen så börjar man ju bara rulla.
Men kommer du ihåg... Har du minne från så här sekunden då du bara fattar att nu faller jag?
Ja, det är lite häftigt måste jag säga. Det låter konstigt, men som man hör folk som säger är nära döden upplevelser och så här, att allting går i slow motion och man kommer ihåg allt och man hinner tänka mycket och så där. Precis så upplevde jag det.
Ja.
Och jag kommer ihåg varenda kullerbytta jag gjorde. Alltså jag kan gå igenom det i huvudet. Jag har varenda minnesbild i huvudet.
Ja.
Och jag vill minnas att jag tycker att allt gick i slow motion också.
Mm.
Och jag hann tänka så otroligt mycket. Jag visste att det var ett klippan nedanför mig. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, snälla, inte nacken, inte ryggen. Jag liksom verkligen hann tänka det ganska länge för mig själv också. Snälla liksom.
Mm.
Vad som helst, bryt armar och ben, men alltså inte nacke, inte rygg. Och sen, men sen fattade jag aldrig vart jag var eller någonting sånt.
Nej.
Men helt plötsligt så stannade det bara liksom.
Men för du gör ju verkligen, du tomahawkar ju verkligen. Det är som en slupp, det är en ordbok för en bild på.
Ja, det är min första tomahawk någonsin också.
Och det ser ju oerhört brutalt ut eftersom det är såna krafter. Du, det är ju verkligen, du är som ett jävla hjul, som en docka utan liksom styrsel.
Mm.
Men slår du i någon klippa eller flyger du liksom över dem?
Nej, jag prickar inte en enda sten.
Nej.
Jag voltar ju ut över en klippa.
Mm.
Men som tur är, jag visste ju att det finns en anledning till att jag viker vänster. Och det var, jag skulle egentligen ner till höger. Jag skulle droppa från den här klippan och så svänga lite ner till höger och köra i någonting som kallas för hisschaktet, tror jag. Det är liksom nästa steg då, som jag skulle in i. Och det ligger lite ner till höger. Men jag visste att jag vill ta ner farten genom att svänga lite vänster och sen ta en stor högersväng in till hisschaktet. Så att, och det var ju en jäkla tur att jag gjorde det.
Mm.
För hade jag rullat rakt ner eller lite till höger, då hade jag ju slagit i, jag vet inte hur många stenar och klippor. Nu får jag en liten liksom vänsterkurva i min rotation när jag börjar hjula. Så att, och man ser ju på, jag har en bild när man ser där jag landar efter klippan jag voltar ut för. Det är liksom en, inte ens en halv meter till en sten. Liksom. Så det var ju på håret verkligen.
Vad har typ dina vänner och familj sagt till dig efteråt när de såg det här? Var det många som såg det så att säga live på livestream eller på plats?
Ja, det var ju väldigt många på plats.
Mm.
Och det var många som kollade livestream, vet jag. Och ironiskt nog, första gången någonsin som mamma kollar när jag tävlar. Hon har aldrig kollat på en tävling. Hon har alltid varit väldigt noga med att du måste ringa mig när du är nere i mål och bara, jag skiter i hur det har gått, men berätta bara att du är nere och allt är okej. Okay.
Mm.
Och det har jag gjort också. Jag ringer alltid mamma det första jag gör när jag är i mål eller smsar.
Mm.
Men och hon skrev till mig dagen innan också att lycka till imorgon, men jag kommer inte kolla. Jag tror på dig, någonting sånt där, hjärta. Men och så vet jag att hon berättade att hon valde att kolla på Kristoffer och Reine. Men jag startade två åkare efter Reine.
Så då,
mamma berättade att hon hade liksom så här, men fan, nu kollar jag ju redan. Jag, det är finalen då, jag kan kolla när han åker liksom. Så jag vet inte, det kanske är mammas fel. Det är skönt att skylla på någon. Hon jinxade
men,
liksom genom att kolla
det. Har hon berättat för dig vad hon tänkte när hon såg det?
Nej, jag vet inte vad hon. Hon var väl såklart i någon form av chocktillstånd. Men
så när man i och för sig, när man ser det, alltså det är inte jättelång tid
liksom.
Och man ser ju precis, man ser på en gång att det inte är så att du ligger livlös, utan du börjar ju veva på en gång liksom.
Precis. Och man ser ju också egentligen när man tittar, det är klart,
ja,
det är klart
att det är snö, du.
Ja, att jag aldrig träffar någon sten. Men det är såklart där och då i stunden hade hon väl hjärtat i halsgropen, som man säger.
Ja.
Men och, i och med att jag vinkade, jag vinkade ju egentligen direkt så fort jag stannat upp. Och, ja, så det underlättade väl en hel del.
Men vad händer i dig då de här första timmarna, första dagarna liksom? För att det där är ju en potentiell career ender nästan. Alltså oavsett, nu hade du ju som sagt tur rent fysiskt.
Ja.
Jag hörde i någon intervju du sa det, att det liksom på typ 2 veckor så du hade så ont i hela din kropp så att du inte kunde gå liksom.
Mm.
Men du fick, rätta mig om jag har fel, men rent fysiskt så du bröt ingenting, du liksom
ingenting. Jag fick inte ens åka in i mål och se lite häftigt ut med näsblod liksom. Alltså inte ens skråma. Ingenting.
Nej.
Förutom alltså en rejäl mörbultad kropp. Ja. Det kändes ju som någon bara hade använt mig som boxnings säck liksom. Men det kom ju, den smärtan kände jag ju först dagen efter.
Ja.
Då började jag känna liksom hur det värkte i ben och armar och axlar och var stel och liksom. Men annars ingen ingenting.
Men kan du liksom se ett tänkbart scenario där det här, även om du inte hade som sagt samma fysiska outcome så att säga, men att du hade blivit lite mentalt traumatiserad och att du liksom, att du, nej, det här var inte, det var inte värt det liksom, eller det här var liksom, det var för nära, det funkar, eller liksom att du blev, att det skulle bli ett skraj helt enkelt.
Ja, men alltså det har ju definitivt satt sig mentalt. Mm. Jag har ju fått en rejäl tankeställare.
Men är det någonting som kan dyka upp när du drömmer typ?
Ja, men jag kan faktiskt ligga på kvällarna ibland när jag ska sova, så kan jag liksom, ja, men man tänker på skidåkning eller någonting och så dras tankarna till Bäckterås, och då kan jag ligga, jag kan bli alldeles kallsvettig om händerna och fötterna liksom, och få puls verkligen, hjärtat börjar slå när jag tänker på kraschen och vad som hade kunnat hänt eller liksom, och i och med att, som jag säger, jag kommer verkligen ihåg allting i detalj, och det är ganska traumatiskt att gå igenom den här kraschen igen, i och med att jag kan den så detaljerat i huvudet. Ja. Samtidigt som det kanske är bra för att bearbeta det på något sätt liksom.
Ja, men jag antar att när man är med om någonting sånt, så är dina, just under de sekunderna, så hela ditt, varenda jävla cell i din kropp och i din hjärna är, arbetar på liksom full kapacitet.
Mm.
Det är liksom high alert. Mm. så att det här är ju såklart inbränt i dig, just de här sekunderna.
Ja.
Men du var aldrig riktigt rädd när, under de här sekunderna. Du var inte rädd för ditt liv. Du tänkte bara inte klipporna, men det var mer som en slags... jag vet, alltså, var du väldigt praktisk i dina tankar, eller var du rationell, eller var du liksom, fick du den här... liksom, du var rädd för ditt liv, du tänkte att nu kommer jag dö.
Nej, det är såklart svårt att vara rationell i en sån där krasch, men det är såklart jag var rädd. Det var ju därför jag tänkte liksom, jag bad ju till någonting, vad jag nu bad, vem jag bad till, men att inte slå i nacke och rygg. Och det var ju såklart på grund av min rädsla, att jag visste att, jag förstod att om jag slår i stenar nu, så jag kanske bryter nacken eller bryter ryggen. Alltså jag hann ju tänka att det här kan leda till någonting riktigt dåligt. Men jag tänkte aldrig att jag skulle dö. Det gjorde jag inte.
Nej.
Däremot hann jag tänka att det här kan sluta riktigt dåligt.
Okay.
Som är att bryta nacke, rygg, hamna i rullstol och bli förlamad. Vad som helst.
Mm.
Men döden hann jag aldrig tänka på.
Nej. Jag bara tänker så här, om du hade gjort det, så hade kanske de här väldigt hårt inbrända sekunderna, då hade de kanske fått den här konsekvensen att du blev livrädd för skidåkning.
Men ja, det är nog mycket möjligt kanske. Mm. För det har ju definitivt ändrat min syn, eller snarare stärkt min syn på det här med att det måste vara roligt att åka skidor och det ska vara kul och liksom avslappnat. Mm. Kraschen har ju stärkt det ännu mer egentligen. Mm. Men det är mycket möjligt att jag kanske hade blivit avskräckt helt och hållet från skidåkning.
Liksom första svängarna efter det, hur la du upp dem? Hur planerade du? Liksom, tänkte du mycket, oj, det här är första gången jag åker sen efter Bäckterås? Liksom, och...
Ja, lite så var det ju absolut. Men för mig är det liksom, det fanns aldrig på världskartan att inte åka skidor heller, att lägga av eller alltså, så här, det finns inte. Jag kommer alltid åka skidor, så är det. Men tacksamt var det att få åka skidor hemma i Åre igen liksom, som jag håller väldigt kärt. Och bara få latcha runt på skutan och hoppa små hopp liksom, och göra någon baktolt här och baktolt där och liksom verkligen bara latcha, ha roligt och hålla på med resort skiing som jag så mycket tycker om.
Mm.
I synnerhet efter den här kraschen.
Mm.
Där jag verkligen får ut ren och skär glädje.
Den enda no-fall-zonen som finns, det är precis framför Fjällgården.
Ja, exakt.
Är det Åre som har påverkat din åkning mest?
Ja, definitivt.
Inte så konstigt då såklart, eftersom du växte upp där. Men det var även där som du började förena så här, parkrottan till baksidan åkaren också.
Och det är det som är fantastiskt med Åre, att den möjligheten finns. Liksom. Det är ju faktiskt ett berg i Sverige med en alpin miljö och en baksida och några branta åk och lite klippor och sådär att hoppa. Så att det, min skidåkning har definitivt fostrats i Åre. Och det är nog mycket därför också jag har den här bilden jag har av skidåkning. Just för att jag har vuxit upp, inte vuxit upp då i Åre, men som skidåkare vuxit upp i Åre.
Mm.
För i Åre finns det ju liksom en... Det är en skidåkarby verkligen.
Mm.
Och i Åre är ju det någonting mer än bara skidåkning. Det är restauranger, afterskier och utemiljö. Och det är liksom... Det är någonting större än bara skidåkning.
Mm. Det finns ju... Riskmoment är ju en om inte stor, så en väldigt ständigt närvarande del i ditt jobb. Och en annan grej är ju det här med laviner också.
Mm.
Och det är någonting också som du har haft erfarenhet av.
Ja, tyvärr får man väl säga. Två gånger tror jag.
Mm.
Mindre laviner, men tillräckligt. Nej, tre. Jag tänker efter. Var med om en liten till i Kanada för ett år sedan. Faktiskt. Så tre då, tre mindre versioner.
Mm. När du tänker tillbaka på dem, hur hamnar du i dem?
Okunskap.
Mm.
Ren och skär okunskap verkligen. Inget mer än så.
Mm. Och stärker det dig som resort skier?
Ja, men jo, jag tror det. Definitivt. Det gör det. Och det är så här, ibland kanske många ställer sig frågan, varför åker du ens freeride? Varför håller du på med? Nej, men det är, jag hör ju själv när jag sitter och pratar att det låter ju som att jag inte ens tycker det är kul. Men det gör jag ju. Jag tycker ju tävlingsmomenten är roliga. För där känner jag mig trygg. Där kan jag pusha min skidåkning.
Mm.
Men sen, alltså folk förstår kanske inte riktigt. Jag åker inte så mycket freeride. Jag åker inte så mycket off-pist. Det har jag liksom, även fast jag har spenderat 4 vintrar i Alperna, så är det liksom, det är mycket i pisten och precis utanför, och gillar att latcha och hoppa och leka på det väldigt lättillgängliga, och det som finns väldigt nära liksom.
Du måste ju älska riksgränsen.
Ja, riksgränsen är ju grymt kul.
Mm.
Alltså jättekul verkligen.
Mm. Det känns ju som ett berg som är som skapat, en åkning som är som skapat för dig liksom.
Ja. Jag måste gilla ju liksom, och jag vill ju åka skidor, jag gillar ju att läpa liksom.
Just det.
Och därför blir det att jag tycker inte heller riktigt det är jättekul att gå på tur och hålla på och hajka och sådär liksom. För då blir det massa jobb liksom. Skidåkning ska ju vara kul.
Fotograf Emrik skrev till mig på Facebook när jag skrev att jag skulle träffa dig. Han bara fråga vad han tycker om att gå på tur.
Ja, men det har ju satt sig det där att jag är ju ingen toppturare.
Nej.
Men det är ju många som inte är. Jag vågar säga det. Jag tror att, och det har jag fått faktiskt ta lite skit för också, vill jag tycka. Man hör ju, om man nu ska säga, jag hör ju lite rumors ibland. Det går ju snicksnack även inom den här branschen. Om någon skidåkare hit och någon skidåkare dit, är snicksnack. Alltså, om det är någonting jag får höra om mig, så är det väl i så fall att de är så lata, de där bröderna Regner och de går inte på tur och liksom så här. Ja, men det är vår syn på skidåkning. Vi accepterar ju i alla fall alla andra som skidåkare, men många tror jag gillar, och de känns som att de stör sig lite på.
Ja, men det där är ju väldigt intressant, för att det är ju verkligen den här normen och liksom, vad ska man säga, de stora trenderna, det är ju verkligen, ja, men man ska tura, man ska liksom, det ska vara Alaska spines och det ska liksom vara liksom, man ska liksom leva det fullt ut, och det är liksom den optimala skidsemestern för den optimala skidåkaren, det är liksom en vecka i ett tält basecamp där man bara går och plockar linjer i närheten liksom, och hela den. Men det kanske är på samma sätt som när vi pratar om säsonger och vad en säsongare förväntas tycka om, så det är kanske lite samma sak i den här världen också då.
Ja.
Det är klart att det är.
Exakt.
Och att vissa kanske är lite, de vågar, som sagt, de vågar inte erkänna att det kan vara lite jobbigt att gå på tur.
Mm. Nej, precis. Man vågar inte riktigt erkänna det. Någon måste ju göra det.
Du och brorsan får starta någon sån här samtalsgrupp för där ni kan sitta i förtroende och så att folk får...
Ja, men det har ju märkts tydligt de senaste åren. Det har ju varit någon sån här trend att liksom man ska... Powder hunter, man ska jaga och du ska liksom ut trots regn och rusk och försöka hitta en pudersväng liksom, och det var helt episkt och det var så värt det och liksom, och det kanske det var för dem, absolut.
Mm.
Men jag har inte det intresset liksom.
Nej.
Och det är väl, så resort skiing är väl någon form av motsats till det här då liksom.
Ja.
Att kanske våga liksom ta ett steg tillbaka och, mm. och liksom hitta tillbaks till grunden liksom, till skidåkning.
Här bara åk.
Ja. Inte hålla på och tjorva till det liksom.
Men ja, bevisligen så funkar det ju rent tävlingsmässigt också. Att så att säga bara vara resort skier. Du kan ju leverera på tävlingar ändå. Jo.
Ja,
det är liksom, det är ingen jättestor, alltså vad känner du att du, eller om något, vad skulle du känna att du skulle missa eller sakna som du inte får när du går omkring med hudar?
Ja, nej, men det framförallt kan jag kanske fundera på ibland är så här, undrar hur jäkla bra man skulle vara på att åka skidor om man bodde i Alperna liksom, och bara åkte den typen av åkning hela tiden.
Ja.
Men för mig funkar det ju. Och jag är nöjd med det liksom. Det, jag vet inte riktigt vad det ska ge mig att gå på tur och förutom fina vyer och ja.
Ja.
Jag får ju ut det jag söker genom att liksom åka min resort ski.
Det kreativa liksom i, tänker jag också för du och din bror Olle har ju haft den här en liten videoserie Does Your Brother Ski.
Mm.
Är det också en viktig del av det ni, alltså är det ett sätt för er att förmedla vad ni tycker skidåkning är, eller liksom bara, eller är det bara ett kul, det är kul att filma och klippa och liksom hitta på kul grejer liksom.
Ja, från början var det ju verkligen bara en kul grej faktiskt. Vi hade med oss en kamera ner till Alpen och började filma liksom och klippa och göra allt på skoj. Sen blev det en seriös produktion av det. Två vintrar då. Men det har inte varit något sätt att försöka skrika ut och förmedla vad vi tycker och tänker om saker och ting. Jag har aldrig haft så särskilt mycket åsikter egentligen när det kom till skidåkning. Jag har aldrig riktigt förstått hur man har lyckats politisera skidåkning som många lyckas göra.
Har man gjort det, tycker du?
Ja, men jag tycker det. Man ser ju diskussioner hit och dit i skidforum på,
ja. Alla på tycker, nätet. Och, alla tyckare som sitter.
Så ja, man, men om man, det så här, man, vissa känns det som de ska försöka rädda världen genom sin skidåkning. Och jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Liksom. Och folk har mycket åsikter och liksom... Jag förstår inte hur man har lyckats blanda in politik i skidåkning riktigt. Även om jag tycker politik är väldigt kul och intressant och är engagerad på sidan om skidåkningen. Men i skidåkning förstår jag inte riktigt.
Men du lyckas ju, fast det var väl i och för sig med Alexander Idén som bakom kameran som ditt, var det ditt, vad säger man, ditt manifest, resort skier manifest när ni gjorde den.
Ja, men ja, lite så.
Lite sån här vårshred. Var det under årets sessions ni spelade in det eller?
Ja, det var dagarna innan tror jag precis. Okay. Då man hade börjat rodda för årets sessions.
Ja.
Men det var ju också, det är såklart man kan säga det som en form av manifest då. Jag kanske är mer aktiv inom den här diskussionen än vad jag trodde nu när du säger det. Men framförallt så var resort skiing editen med Alexander där och Peak en viktig grej för mig att göra för att på något sätt, det här var ju direkt efter kraschen i Berbier-Bäckterås. Jag behövde liksom komma tillbaka snabbt på fötterna, kände jag behövde göra någonting. Och då var ett sånt här projekt grymt bra för att hitta tillbaks till skidglädjen liksom. Vad är skidåkning för mig, varför åker jag skidor liksom?
Ja, men jag kan tänka mig att det blir väldigt viktigt, alltså att tävlingarna fyller den rollen, eller såna här filmprojekt fyller den rollen, att jag menar, skidåkning är lära och den typen av aktiviteter, men i det långa loppet när det blir, inte att det blir för ena handen, men när det blir det som ditt liv kretsar kring, så kanske det underlättas att ha någonting att se fram emot när du håller på att göra benböj på sommaren eller när du gör whatever, att man, det man tänker på, målbilden helt enkelt, att det är det som hägrar, och då blir det ett filmprojekt eller en tävling liksom.
Ja, men absolut, så är det.
Och det här med disciplin, träningsdisciplin och så då, är det någonting du har med dig? Är du en strukturerad, väldisciplinerad människa?
Mer nu än för något år sedan. Jag hade ju inställningen för något år sedan att det blev ju ganska naturlig fråga när man gjorde intervjuer med tidningar och vad det nu var, att att så här, ja, men hur, vad gör du för säsong, hur tränar du liksom?
Hur mycket tar du benböj?
Ja, men verkligen så. Och jag kunde nästan bli nästan lite irriterad så här, nej, men jag tränar tillräckligt liksom. Och så här, var noga med även där och då säga att så här, men det ska vara kul att träna liksom. Jag tänkte jag tränar inte en jobbig grej för att det, ja, för att jag ska åka skidor i vinter. Men nu de senaste två åren har jag varit väldigt strukturerad och noga med min träning. Men jag tycker det är kul att träna. Ja, ja. Annars hade jag nog inte gjort det.
Du har hittat en
Jag har hittat en glädje i det som underlättar. Ja. Absolut.
Men, och befinner du dig nu i någon slags uppbyggnad nu inför kommande säsong?
Ja, det gör jag. Jag har tränat hårt nu hela sommaren och hösten faktiskt. Mycket gym.
Hur ser kommande säsongen ut? Jag var inne lite på Världstourens hemsida och det, stoppen finns inlagda. Liksom jag tänker nu med hela coronapandemin. Liksom. Vad har ni fått veta?
Ja, det är ju, egentligen får jag inte säga det nu. Jag får säga det imorgon. Men jag menar, det här släpps ju ännu.
Det kommer släppas om kanske två veckor.
Exakt. Så att, och nu har vi fick ett mejl igår eller förrgår om att stoppen i Japan och Kanada är inställda. De blir inte av. På grund av pandemin då. Vilket var ganska väntat tycker jag. Men det intressanta är ju hur det blir nu i Europa. De säger fortfarande att de har bra dialog med skidorterna och organisatörerna där, att de är positiva till att kunna genomföra tävlingarna. Men jag tror att kanske man från FET:s sida känner sig lite att man måste vara positiv såklart. Man vill ju lyckas genomföra det här, men hur realistiskt det är, det vet jag inte riktigt. Nej. Och för jag har hört nu från, haft lite kontakt, vi har en FET-grupp med alla atleter och jag vet att Nya Zeeländarna kommer att, om de ska resa till Europa nu, det är inga problem, men det är väldigt besvärligt för dem att få resa hem igen. Faktiskt. Det är, för det första är det dyrt, det finns få flygbiljetter och de flygbiljetterna som finns är jättedyra för att resa hem. Sen tar de bara in ett visst antal människor om dagen. Alltså man har en limit över hur många som får resa in i landet per dag.
Men de är ju väldigt strikta.
Ja, och utöver det så måste man dessutom checka in sig då på ett karantänhotell som kostar $3,500. Det är liksom 30 000 bara det. Och sen var flygbiljetterna in jättedyra och det är bara ett visst antal som får flyga in i landet. Så de kommer ha det jättestruligt. Och jag vet inte, och de är så många, jag vet inte hur det är riktigt för amerikanerna och kanadensarna, om de har någon liknande upplägg, men jag menar, ponera att Nya Zeeländerna inte kommer, de är ganska många i år på touren, de är 7-8 stycken tror jag nästan. Det är liksom, då försvinner ju en tredjedel av startfältet försvinner startfält, då. Liksom. Och då vet jag inte, hur ska man, kan man ens, är det okej att köra en tävling då om en tredjedel av startfältet inte är med? Jag vet inte fasen hur det blir. Så det är en bra fråga.
Ingen vet.
Nej, ingen vet.
Klar. Men hur tänker du liksom, hur förhåller du dig till sådant, okända faktorer? Det är bara gilla läget.
Ja, det är verkligen, det är bara acceptera och gilla läget.
Det värsta som kan hända är att du så att säga får köra mycket i Sverige helt enkelt i vinter.
Ja, jag tänkte det värsta som händer är att jag får spendera en vinter i Åre. Och det hade jag inte klagat
över. Det lider ingen av.
Även om jag är väldigt peppad inför vintern, jag är grymt sugen på att tävla. Just för att jag fick en nytändning förra vintern efter Japan och Kanada där det gick bra. Jag kände att jag började hitta lite hur jag ska tackla tävlingarna och hur jag ska åka och att det faktiskt gav resultat också. Så jag är ju hungrig på att tävla. Det känns skitkul. Så att det är ju tråkigt på ett sätt, men det är ju också bara att acceptera läget. Det är ju likadant för allihopa.
Avslutningsvis då, om man ska kolla ännu längre in i framtiden, vad tror du att du gör om 50 år?
Oj.
Har du några, försöker du, jag bara tänker att du ska att ha någon slags baktanke att sätta ihop din utbildning med din passion.
Ja, men det jag brukar ju vara dålig på att ha, jag vet ju knappt vad jag ska göra imorgon liksom, men det är såklart, det har alltid funnits någon tanke. Jag tycker om att plugga och liksom ha någon form av ambition att lyckas knyta ihop skidåkningen. Jag vet ju inte hur länge jag kan leva som professionell skidåkare och tävla och ha support från sponsorer. Men ambitionerna är att kunna i så fall börja arbeta med det kanske på andra sidan eller på något annat sätt. Att stanna kvar i branschen, för i en bransch jag tycker väldigt mycket om. Sen på vilket sätt man är involverad i den eller hur man nu har sin fot i branschen, det vet jag inte riktigt. Men på något sätt knyter jag ihop studierna med all den erfarenhet jag lyckats skaffa mig under åren som skidåkare.
Bubble boy studsar vidare.
Jag tror det.
Tack för att du tog dig tid att göra det här.
Tack själv.
Har du någonting att tillägga?
Jag tror inte det.
Det var allt.
Det var nog alldeles.
Ja, men tack.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.